Ja, då ska vi se. Om vi drar igång lite sakta så kanske det fortfarande droppar in lite. Men hjärtligt välkomna till denna samlingen som är den första i detta slaget här i Pingstkyrkan. Och tanken är ju då att vi ska bilda en lokalgrupp till Israels vänner här i kommunen. Så ni får inte tänka att det bara är Vriksta som tillhör den här lokalgruppen, utan det är ju hela kommunen som sagt, och även Lammhult. Och det är väl på initiativ av några stycken från olika församlingar här i kommunen. Och det känns jätteroligt och spännande. Jag tror att det kommer leda till mycket gott på olika sätt. Och tanken är ju lite, om man tänker rent, om man ska vara medlem i den här lokalgruppen, så krävs då ett medlemskap i Israels vänner, alltså i huvudorganisationen, om man säger. Och det är ju säkert redan många som är medlemmar. Så då kan man säga att bor man här och är medlem i Israels vänner, så blir man automatiskt medlem i den här lokalgruppen. Och det finns möjlighet att bli med då som medlem här ikväll också. Och varför man ska vara med som medlem i Israels vänner kan man ju fundera på, men det finns många olika anledningar. Det blir ett väldigt konkret sätt att stå upp för Israel och kanske gå emot den här generellt negativa bilden av Israel som ofta florerar i vårt land i olika sammanhang. Och där vill ju Israels vänner stå upp och gå emot detta och istället sprida den positiva bilden som vi vet är den som stämmer i många sammanhang. Och det blir en konkret sätt att välsigna Israel. Så det blir det tillfälle för här i kväll. Samtidigt så kommer man ju då få mycket olika mejl också som är, ja, att få information den vägen också. Och en viktig del är ju förstås tidningen också, som man får 6 nummer varje år. Israels vän heter ju den tidningen. Som blir en sån där liten extra, ett extra sätt att hänga med vad som händer. Och upplägget på de här samlingarna kan man säga kommer vara bibelstudium av olika slag. Ikväll har vi förmånen att få lyssna till Bengt, som finns också med i Israels vänner och har hand om just lokalgrupperna som sitt huvudansvar. Så det kommer vara bibelstudium, och där vi helt enkelt får lyssna till ämnen som är centrerade till Herrens plan för Israel och det judiska folket och vad den får betyda för oss var och en. Jag tänkte också nämna lite kort, nu glömde jag skylten, vill du ge mig den, Bengt? Tack. Jag tänkte bara nämna lite kort om en kampanj som Israels vänner. Jag har förresten inte sagt vad jag heter, det var lite oförskämt. Men jag heter ju Erik Borg och finns också med som anställd Israels vänner. Med ett fokus på ungdomsfrågor. Men jag är lite med och petar lite allt möjligt. Bland annat den här grejen. Säg nej till antisemitism. Och antisemitism är ju ett ord som då kan beskrivas som, i den värsta formen så är det ju helt enkelt judehat. Sen kan det komma smygande många gånger med helt enkelt trakasserier och olika sätt av det judiska folket. Så Det är ju en viktig sak som hela Israels vänner är byggt på också. Från första början när det startade så var det ju just den tuffa situationen som judar hade i Sverige. Och det vet vi ju att det fortsatt är så på många håll. Att de har det tufft i många sammanhang. Så att det är en kampanj som vi i Israels vänner vill stå upp för. Och ni som följer Israels vänner på sociala medier som Facebook och Instagram kanske har sett lite redan. Och jag tänkte väl bara nämna lite, alltså att ni kan få finnas med idag också, att finnas med i den här kampanjen på det sättet att om ni bara vill finnas med och hålla upp den här så kan jag ta ett kort. Och då kommer det florera i lite olika sammanhang. Så skulle ni vilja vara intresserade av att ställa upp ett sånt kort så vore det värdefullt. Och den kampanjen också kommer bli extra upplyst i maj månad. Då vi kommer ha 4 stora möten i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping som den närmsta orten härifrån då. Där vi har många intressanta talare som kommer tala kring det här ämnet. Och som vi tror mycket på att det kommer föra mycket positivt med sig. Så det får ni hålla utkik efter och vet ni lite vad det handlar om ni hör om det här igen. Jag tänkte att vi skulle också så här i inledningen titta på en video som jag tycker är så bra. Och den handlar just om det här fantastiska som Herren gör med Israel och det judiska folket. Och den är på engelska. Jag tror ändå att bilderna talar mycket för sig och det är textat också så att jag tror att man hänger med på det mesta.
O daughters of Zion, O Abraham's sons, hear the words of your father. Hear his promise of love. I will make you a blessing. So count the stars if you can. You will be a great nation. I will give you this land. I will bring you back home. There is nothing.
But don't fear, oh my daughters, or sons of Abraham. I will wash you with water. I will offer the lamb. Though your sins were like scarlet, they'll be whiter than snow. I have always been with you. I will never let go.
Ja, det är en fantastisk lovsång blir det ju om vad Bibeln säger om det judiska folket och Israel och det som händer idag och har hänt sedan en tid tillbaka. Och det är häftigt att finnas med och ja, det styrker ju ens tro väldigt mycket. Att få se de här löftena som får gå i uppfyllelse. Jag tänkte bara läsa ett kort bibelord också. Från femte Mosebok kapitel 11. Och från vers 10. Det land dit du nu kommer för att ta dig i besittning är inte som Egyptens land som ni drar ut ifrån, där du måste trampa upp vatten till den säd du sådde, så som man gör i en köksträdgård. Nej, det land dit ni nu drar för att ta i besittning är ett land med berg och dalar som får vatten att dricka genom himlens regn. Det är ett land som Herren din Gud har omsorg om. Ständigt vilar Herren din Guds ögon på det. Från årets början till årets slut. Och det är inte så många länder som det i alla fall står så om i Bibeln. Utan Israel har ju en alldeles särskild plats i Herrens ögon. Och det är fantastiskt att finnas med i ett arbete som bara får välsigna bibelordet och det som händer. Innan Bengt ska få komma upp här så tänkte jag att vi bara ber tillsammans också. Jesus, jag tackar dig för möjligheten att få samlas tillsammans så här. Möjligheten att komma tillsammans som bröder och systrar i dig, Herre. Jag tackar dig för att vi får äga hoppet och frälsningen. Jag tackar dig för det som vi har planerat för den här gruppen. Jag tackar dig för att det kommer ifrån dig, Jesus, att det får vara din väg som vi går här, att det får vara dina beslut som vi handlar efter. Jag tackar dig för din välsignelse över den här stunden och de samlingar som ligger framöver. Jag tackar dig för att din vilja ska få ske, och jag ber om din välsignelse över oss i detta nu. Jag tackar dig för att vi får lyfta det judiska folket och landet Israel inför dig här. Jag tackar dig för att vi får välsigna det så som du välsignar det, och så som du vill att vi ska välsigna det här. Hjälp oss att på olika sätt bara få stå upp för Israel och det judiska folket, Herre. När det är så mycket som vill dra ner det och smutskasta det och på olika sätt gå emot det, Herre. Det är bara för att du har utvalt det folket, Herre. Det är för att det går emot världens sätt att tänka. Men hjälp oss att inte dras med i detta, utan istället få stå upp för det som du har så kärt, Herre, som är din ögonsten. Jag ber dig om styrka för oss var och en på ett personligt plan också, Herre. Att vi får känna kraft och hjälp här i det som kommer med detta också, Herre. Att det inte får bli något som drar oss ner, utan istället att vi får bli välsignade så som du har lovat, Herre. Tack för att du är med oss var och en. I Jesu namn. Amen. Då får du nog fylla i, Bengt, om det är något som jag har glömt här. Men jag tror att vi reder ut det innan kvällen är slut.
Jaha, då får jag tacka för att jag har fått komma hit. Jag heter alltså Bengt Klintenberg och är 60 år, har en fru, 5 barn, och det finns mer att säga om det, men det är inte därför jag är här ikväll. Utan jag är alltså här som representant för Israels vänner. Och jag vill börja med att gratulera er för att ni får komma med i Israels vänner. Samtidigt vill jag gratulera Israels vänner att få med en sån vital och bra grupp som jag ju vet att det blir här i riksdag, med alla duktiga och fina och goa Israels vänner som jag ju vet finns här. Jag ser att jag känner igen väldigt många i publiken. Jag blir lite förvånad. Roligt att se er allesammans. Israels vänner, ja, är en nationellt ganska stor förening idag. Vi har ungefär 45 lokalavdelningar. Malmö är ju längst i söder, och där ligger också huvudkontoret. Och sen är vi väl i Lycksele, tror jag, är längst norrut. Och det är ju jätteviktigt det här att vi jobbar med Israels frågan och frågorna runt Israel och det judiska folket. Samtidigt så tror jag att det är jätteviktigt att som Israelgrupp att man samarbetar med församlingarna och kyrkorna så långt det går ute på, som här i Vrigsta. Så man liksom inte blir någon egen grupp på det viset, utan att man försöker att få in så mycket i församlingarna. Det tror jag är viktigt. I första Mosebok 12, där står det att jag ska välsigna dem som välsignar Israel. Och alltså är det som så att det är faktiskt en välsignelse för oss att vara med i det här arbetet. Vi blir välsignade. Jag tror att det är en välsignelse för oss som enskilda, som församlingar, för Vrigsta som ort och framförallt för vår nation, för Sverige. Det är en välsignelse. Och jag skulle vilja säga och hälsa er välkomna in i Israels vänners arbete. Välkomna. Och nu skulle jag vilja be en välsignelsebön över det här arbetet innan vi fortsätter. Herre, tack för vännerna här i Vrigsta. Gruppen som nu bildas. För alla församlingar som finns här. Alla som tror på dig. Som tror att Bibeln är något att leva av och för. Jag ber om din välsignelse över Vrigsta och över den här gruppen och arbetet framöver. Jag tackar dig att vi tillsammans får hjälpas åt och arbeta framöver. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. Känner ni välkomna med i arbetet. Nu ska jag sätta på klockan här så att jag vet vad tiden är. Israels vänner bildades faktiskt redan 1923. Och är det någon som vet anledningen till varför Israels vänner bildades? Erik får inte svara. Blomkvist. Ja, det var faktiskt 10 år före Hitler kom till makten. Men Hitler började ju och härja i Tyskland 1923, det stämmer. Och det var faktiskt för att motverka den framväxande antisemitismen som Israels vänner började. Och då kan man ju tycka att det är ganska intressant att, vad blir det, 96 år va? Efter det så har Erik de här skyltarna säg nej till antisemitismen. Alltså är det någonting som vi fortfarande får hålla på och jobba med. Att försöka och motverka antisemitism och judehat. Och däremellan ligger då andra världskriget, förintelsen och alltihop där. Och det tog alltså inte död på antisemitismen. Den tjockaste bok jag har läst, den är så här tjock, den heter Antisemitismens historia. Och Hitler skrev ju inte det första kapitlet och tyvärr inte det sista, utan det skrivs på den boken fortfarande. Men vi jobbar ju inte bara mot antisemitismen, vi jobbar på ganska bred front med våra lokalgrupper. Som ju fungerar ungefär på samma sätt men ändå ganska olika. En del är mer bönegrupper. En del är väldigt aktiva. Gruppen i Uddevalla, de bara sprutar ur sig idéer. En väldigt bra idé som ni kan få ifrån dem. Det är att de har en låda som de tar med sig. Där man får lägga i, om du har läst en bra bok om Israel eller om de här ämnena, så lägger du det i den här lådan. Och sen kan någon annan komma och ta ifrån den här lådan. Man behöver inte betala någonting, men man ska lägga 20 kronor i kollekten nästa gång man går på gudstjänst extra för den här boken. Har man sen läst den så kan man lämna tillbaka den i den här lådan och så cirkulerar det. Och de sa att det funkade jättebra. Och man fick böcker i rulljans. Eriks bok får ni inte göra så med, utan den ska ni köpa och dela ut. Men jag tycker att det var en bra idé för att öka kunskapen på ett väldigt bra sätt. Dessutom jobbar vi med ungdomssatsningen som ju Erik håller på med. Vi jobbar med material och litteratur, konferenser och möten och inte minst då Israelkonferensen som ju är vecka 26, veckan efter midsommar som ju är i Arken i Värnamo. Så fick ju jag tillsammans med Erik och en del övriga i styrelsen. Vi hade ju förmånen att faktiskt vara nere på plats i Israel i höstas och se det arbete som Israels vänner gör där nere. Och jag har varit uppmuntrad. Jag har varit glad över allt som händer där nere. Att möta de här messianska församlingarna som är med och stödjer. De arabiska församlingarna. Jag hade en favorit där i Nasaret. Pastorn där i den arabiska församlingen, han var underbar. Han får predika om bygdens stora son varje söndag. Skolor, bibelskolor, äldreboende. Ja, det är en rad olika saker som Israels vänner håller på med. Och det finns en liten skrift som ligger, den finns där ute på bordet, va? Israels vänner, vilka vi är och vad vi gör. Ta med en sån och läs. Och ha den gärna i Bibeln någonstans och bed för arbetet och be för allt det här. Det är en stor förmån att få vara med och hjälpa till där nere i Israel också. Rent praktiskt för er som grupp då, behöver inte ordna med någon styrelse eller så, utan ni kan vara så att säga en liten ledningsgrupp med kontaktperson i Israels vänner. Och de pengar ni samlar in, om ni tar upp kollekt eller vid fika och så, det får ni sätta in på ett konto hos Israels vänner och med en kod då. Så behöver ni sen hjälp på något vis, eller så får ni tillbaka de här pengarna vid behov. Och då behöver man ju inte ha en styrelse och kassör och allt det här, utan det går genom Israels vänner. Men det där tror jag ni redan har förstått. Och det som utgör ju de här gruppen, som Erik sa, det är ju de som är medlemmar i Israels vänner. Och vi ska nu skicka runt en lista där ni får skriva på. Medlemmar, ni som inte är. Ni som är medlemmar behöver inte bli medlemmar två gånger, utan räcker med en gång. Men vill man ha ett erbjudande som tidningen Världen idag har, för Världen idag är väldigt generösa mot Israels vänner, vi får ju ha annons i deras tidning, så finns det ett, man kan få en månads gratis tidning om man skriver på där. Så Erik skickar runt dem där och skriv på, och skriv gärna i mailadressen. Det är jättebra. Och som Erik sa, att som medlem så får man ju också den här tidningen Israels vän 6 gånger om året, som jag tycker är en jättebra tidning. Sen gör jag faktiskt en egen resa i 7-19 maj. Och det finns 2 platser kvar. Och vi blir bara 17 eller 18 stycken. Och det är rätt bra. Inte för ekonomin, men för gruppen kan det vara bra. Så är du intresserad, så det var i alla fall 2 platser kvar i eftermiddags. Men det får vi prata om sen. Mitt Israel-intresse, ja, det började faktiskt som liten pojk. Min pappa, Göte, som Ronny känner väl, han älskade Jesus, han älskade församlingen och älskade Israel. Och när han skulle berätta på kvällen, när man skulle gå och lägga sig, så läste han inte sagoböcker och sånt, utan han berättade berättelser ur livet då. Och så berättade han att när han som 10-åring gick på möte i baptistkapellet hemma utanför det bro där han bodde i Hjortkvarn, så kom det en pastor och han sa att judarna kommer enligt Bibeln att få tillbaka sitt land igen. och citerade bibelord. Och pappa tyckte det lät så fantastiskt. Och när han kom med lite jämna mellanrum, och varje gång han kom så hade han det här på tapeten. Och pappa tyckte det kändes ju, kan det verkligen hända? Och så berättade han för mig att då 1947 så satt han och lyssnade på kortvågsradion och hörde hur de bestämde i FN att det här delningsförslaget gick igenom och Israel skulle bli en nation. Och så berättade han hur lycklig han var när dagen då 1948 när staten bildades. Och så brukar han lägga till, det är bara en sak som jag inte förstår. Det är att de inte har fått Jerusalem. Det är ju själva pärlan. Och så en dag när jag kom hem från skolan i juni 1967. Då var pappa som ett barn på julafton. Nu har det hänt. Nu har profetian gått i uppfyllelse. Och han och jag skulle göra en liten, vi skulle åka till Borlänge, vi bodde i Dalarna då. Och så kom vi på ett ställe och då fick han se en som tillhörde församlingen, en lantbrukare som var ute på åken. Då stannade han bilen och de sprang varann till mötes och kramade om varann. Och jag följde efter och så sa de att nu kommer Jesus snart. Profetierna går i uppfyllelse. Och efter det har jag varit fast. Jag har varit fast. Att stå för Israel idag, det är en viktig uppgift som jag sa förut, både som enskild, som Israelgrupp, som församling och nation. Vi vet från skriften att det judiska folket har en kallelse. Och vi läser det från första Mosebok 12:1-3. Jag hade ett USB-minne hemma med lite alla möjliga grejer som jag glömde hemma, men de lyckades få upp några bibelord här på väggen. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt, ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk, jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Och sen vet vi ju hur hela gamla testamentet är en berättelse om hur himlens Gud och judafolket tillsammans. Det är en lång berättelse med höga höjder och djupa dalar. Det är en spännande berättelse om ett folk och deras Gud. Men så kan man ju undra, vad är då vitsen med det judiska folket och Israel egentligen? Nu ska jag komma med en liten enkel förklaring. Efter syndafallet så kom ju Gud med en räddningsplan direkt. Första Mosebok i 3:15 så står att kvinnans säd skulle söndertrampa ormens huvud. Jesus skulle alltså komma hit till jorden och besegra djävulen, fienden. Och då behövde han ett folk. Han behövde ett land att komma till. Och han behöver ett land och ett folk att komma tillbaka till. Bibelns profetier är ju en oerhört intressant del av skriften. Jag vet inte om det här stämmer, men en del menar att ungefär en tredjedel av skriften skulle vara profetisk. Och tänk att Gud kom med en profetia om Jesus redan vid syndafallet. Och sen har vi bibelord om Jesus överallt i Gamla testamentet. Vilket Jesus själv säger när han talar med Emmausvandrarna i Lukas 24:27. Och det säger han. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Överallt i skriften. Han finns alltså överallt i det gamla testamentet. Psalm 122, Jesaja 53. Och jag tycker vi läser verserna 4-6 i Jesaja 53. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Hela den här kapitlet i Jesaja 53 är ju en oerhörd profetia på Jesus på korset. Profetorden är att lita på, skriver Petrus. Det är som ett ljus i ett mörkt rum, skriver han. Vet när Göran Duveskog berättade en gång när han var vid Västra muren. Så gick han fram till en rabbin och frågade, får jag läsa Jesaja 53 för dig? Hade han sagt till rabbin. Det behöver du inte, jag kan den utan till. Säger han. Ja, och då frågar Göran, vem tror du att det handlar om? Och rabbin hade tittat på honom en lång stund. Och så hade han sagt, det kanske är så att din Jesus och min Messias är samma person. Ove vart alldeles förvånad. Kanske är det så, sa den här mannen. Det judiska folket och landet profeterar ju Jesus om själv i Lukas 21. Där han ju beskriver Jerusalems förstöring år 70. Hur folket skulle förskingras ut bland hedna folken och möta mycket vrede, står det. De skingrades ut bland folken och skulle möta mycket vrede. Men när hedningarnas tid var förbi så skulle man komma tillbaka igen. Det här har hänt. Bibelns profetier stämmer och vi kan ta hur många som helst. Nu ska jag läsa en av mina favoritprofetier, om man får säga så. Jag ska bara dricka lite vatten, ska vi läsa. Och det är från Jeremia 31. Och läser från den andra versen. Så säger Herren. Det folk som undkom svärdet. Den här profetian är alltså om judafolkets återkomst, tror jag. Så säger Herren. Det folk som undkom svärdet. De fann nåd i öknen. Israel var på vandring för att finna ro. Ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem. Med evig kärlek älskar jag dig. Därför har jag så länge velat visa dig godhet. Än en gång ska jag låta dig blomstra. Ja, du ska blomstra igen, jungfru Israel. Än en gång ska du smyckad med bjällror träda ut i glädjedansen. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens höjder. Och det som planteras ska själv skörda frukten. Ja, det kommer en dag då väktarna ska ropa ut från Efraims berg. Kom, låt oss vandra upp till Sion, till Herren vår Gud. Ty så säger Herren, jubla av fröjd över Jakob. Ropa ut er glädje över det främsta bland folken. Låt lovsången ljuda. Herren har räddat sitt folk, dem som är kvar av Israel. Jag för den från landet i norr och samlar in den från världens bortersta hörn. Bland dem finns blinda och halta, havande kvinnor och födande. I stora skaror ska de återvända dit. Gråtande kommer de, men jag tröstar dem och leder dem. På en jämn väg där det inte snavar för jag dem till strömmande vatten. Du är en fader för Israel, Efraim är min förstfödde. Hör Herrens ord, ni främmande folk. Förkunna det i fjärran kustländerna. Han som skingrade Israel ska samla dem. Han ska vakta dem som herden sin jord. Ty Herren friköper Jakob och räddar dem från övermakten. De ska komma till Sions höjd och jubla. De ska stråla av lycka över allt vad Herren ger. Över säd och vin och olja. Över får och oxar. De ska bli som en grönskande trädgård. Aldrig mer ska de lida nöd. Då ska flickorna dansa i glädje och ynglingar och gamla fröjdas. Deras sorg ska jag vända i jubel och jag ska ge dem tröst och glädje efter smärtan. Folket kom hem till sitt land. De hade överlevt svärdet, döden, förintelsen. Och så kommer man från alla världens hörn. Någon har påstått att man i Israel säger att man har invånare som kommer ifrån alla världens nationer. Om det är sant vet jag inte. Men en intressant tanke. Och från landet i norr. Det är ju 1,5 miljon kom då. Eller har kommit från 90-talet och framåt. Han som skingrar dem, det är precis det Jesus säger i sin profetia. Han ska samla dem tillbaka. Och deras sorg ska vända i jubel. Jag ska ge dem tröst och glädje efter smärtan. Det här har Bibeln talat om länge. En av mina starkaste upplevelser i Israel, det var just på en utav deras frihetsdagar, alltså nationaldagen. Och vi var i Israel, vi var i Netanya. Och vi är på det här stora heliga torget som finns där. Och rabbinen var med och läste. Det sjöngs, det dansades. Och så kände man ju att eftersom jag inte kan hebreiska så förstår man ju inte egentligen så mycket vad som sägs, men man förstod att man kom liksom in på en liten allvarligare del. Och rabbinen läste, och tror han bad. Och sen så säger de att alla ska stå upp. Och så börjar man på att sjunga Hatikva, nationalsången. Och precis där vi stod, det var några män som hade tagit för mycket ur flaskan. De låg under en bänk, det ser man inte så mycket i Israel. Men när Hatikva kom, då kröp de fram och ställde sig. Och vad man sjöng. Och man sjöng, och tårarna bara sprutade på mig. Och när jag tittade på min fru så ser jag att tårarna rinner på henne också. Och då viskar jag till henne, nu går vi hem och läser Jeremia 31. Folket är tillbaka. En del menar att de här profetierna, de handlar om återkomsten från babyloniska fångenskap. Och en del profetier gör naturligtvis det, och en del profetier kan nog vara dubbelbottnade. Men det här handlar ju om ett land, ett folk som kom hem från landet i norr. Babylonien tror jag inte ligger norr om Israel. Någon som är bra på geografi? Jag för mig att det ligger österut någonstans. Efter svärdet, står det. Alltså efter att hållit på död i Babylonien hade man det väl ganska så bra. Och en del blev till och med kvar där. I Zakaria till exempel, om profetian, där det står att de ska se upp till honom som de har genomborrat. Jesus var ju inte korsfäst vid hemkomsten från Babylon. Vi litar på Guds ord och på hans profetier. Vi tror att Gud håller fast vid sitt folk. Han ångrar inte sin kallelse och sina nådgåvor. som det står om i Romarbrevet 11. Tänk om det var så att Gud skulle ha svikit det judiska folket. Om vi hade en Gud som vi skulle lita på som hans förra folk, hade han svikit. Varför skulle han då inte svika oss? Kyrkan har väl inte någon bara berömvärd historia. Jag tror på en Gud som bryr sig om och älskar sina folk. Och hatet och den ovilja till förståelse som råder om judar och staten Israel tror jag på. Jag tror att anledningen det är att judafolket är Guds eget folk och Israel är deras nation. Det är hela problemet. Det Gud älskar, det hatar djävulen. Vi vet ju också hur han hatar församlingen. Jag lyssnade på Open Doors om hur församlingen är hårt ansatt runt om i världen. Djävulen hatar Israel, hatar församlingen. Och lögnens fader, han sprider sitt gift med alla möjliga kanaler i vår tid. En del vill skilja på antisemitism och antisionism. Det behöver ju inte alltid vara samma sak. Men jag tror att det är det till 99%. Det är min bestämda uppfattning. Hatet mot Israel är många gånger helt ogrundat. Men antisemitismen har jag stött på vid två tillfällen så där som man liksom har känt, oj. Jag jobbade på ett företag i Hillerstorp som heter Thule, som ju gör takräcken och sånt. Och så satt vi inne i lunchrummet och drack 11 kaffe. Vi satt en 4-5 stycken, bland annat var en kille i 20-årsåldern som sitter där. Och så står det en radio på i bakgrunden och det är nyheter. Och man säger någonting om konflikten nere i Mellanöstern. Och då säger den här killen, 20-åringen, vad synd att inte Hitler hann göra färdigt med de där jävla judarna. Och jag trodde först att det var ett dåligt skämt. Så jag säger att du, så det säger man inte så. Då reser han sig upp och bara skriker att judarna, de är råttorna. De är råttor. De är vad råttorna är i djurriket, det är de bland människosläktet. Och alltså han bara spottar fradga. Och sen bara han går därifrån och slår igen dörren. Och de andra sa, vad tog det åt honom? Och jag kände mig alldeles uppskakad i mitt inre. Alltså ett jättekraftigt hat mot judar. Härom året när jag var i Israel, i Jerusalem, så var vi inne i Gamla stan. Och vi hade en ledig dag från gruppen och vi fick göra nästan vad vi ville. Och jag tillsammans med en kompis är nere och går i Gamla stan. Och så behövde min kompis gå på toaletten, så jag står i ett gathörn. Och inte så långt ifrån Damaskusporten. Och där kommer det en jude som kanske var 30-35 år. En ortodox jude med lockar och allt det här. Och han kommer och går så jag ser honom. Då står det tre killar som kanske är 10-12 år gamla. De står i gathörnet. Och jag ser att de plockar upp någonting från backen. Och precis när han passerar, då kastar de här stenarna på honom. Och en sten träffar honom i bakhuvudet. Så han ramlar framåt. Och vänder ju sig om och ska liksom klå upp de här killarna, ju min första känsla. Då stiger butiksägarna ut framför honom som att gör inte grabbarna någonting. Och där stod jag. Och den här mannen blödde här bak, men han vacklade vidare. Han var på väg till västra muren antagligen. Och jag tänkte, varför gjorde jag ingenting? Kanske var tur att jag inte gjorde någonting. Men samtidigt tänkte jag, nu gör jag precis det omvärlden har gjort och gör. Man låter juden få stryk utan att man protesterar. Jag sa ingenting, jag gjorde ingenting, jag var för feg. Men sån är antisionismen och antisemitismen. Den finns i allra högsta grad. Varför är kunskapen om Israel och det judiska folket så låg? Bland mediafolk, journalister, politiker. Och det är så mycket som man egentligen aldrig hört talas om. Och ibland när du för samtal med folk som är emot judar, säger ju ganska få att de är, men mot Israel. Om man börjar prata om vissa saker så kan de säga att de vet ingenting. Som Balfour-deklarationen är ju en mäktig formulering och ett löfte till det judiska folket. Som ju sen Nationernas förbund godkände. Alltså föregångaren till FN. Och det var ju ett jättestort landområde. Alltså dagens Jordanien, hela Västbanken, Gaza är inräknat. Och utav det området har väl Israel idag en 10-15%. Man har alltså blivit av med en väldigt stor del utav det som löftet var från första början. Varför sägs ingenting om att araberna 1937, det här Pilkonventionens, faktiskt sa nej fastän de hade fått nästan 80% av de där 20% som ju var kvar. Man säger nej. När det här delningsförslaget kom 1947, som min pappa satt och var så glad framför radion för, det säger ju araberna nej till, men judarna säger ja. Där skulle en palestinsk stat kunna ha bildats, och ingen pratar om det i debatten. Varför sägs ingenting om kriget 1948, att det faktiskt var ett förintelseförsök av den judiska staten bara några år efter förintelsen? Man skulle ju köra Israel i havet. Det var ju alla arabarméerna tillsammans på Israels första dag som nation. Den 15 maj, ni vet, dagen då när kriget börjar, där firar ju, eller man högtidlighåller, gör ju araberna det som Nakba, alltså katastrofen. När man menar att judarna fördrev araberna ifrån Palestina. Det där hör man ju ganska ofta. Men varför fördrevs de? Eller varför flydde de därifrån? Ja, det var ju på grund av att araberna startade ett krig mot Israel. Och i det försvarskriget så flyr de. Det var ju så att judarna hade ingenstans att fly. Judarna i det kriget fick slåss tills de stupade. De hade ingen reträttområde som araberna ju faktiskt hade. Och någon har sagt så här att i det här kriget 48 så orkade ju inte judarna kämpa för Jerusalem. De tappade ju det till Jordanien och blev ockuperat av Jordanien. Hur skulle Israel, som inte orkade liksom försvara ögonstenen, ha haft möjlighet att fördriva de här 600 000 araberna? Israels lilla armé slogs i 1,5 år innan det vart vapenstillestånd. Varför talar ingen om de 800 000 judar som 1948, åren därefter, fördrevs från arabvärlden? Blev av med pengar, hus, allting och bara kördes ut ifrån länderna. Många hamnade ju i Israel. Det Vem säger någonting om att judarna fördrevs ut ur Jerusalem 1948? Tanken var ju att Jerusalem i den här stadsbildningen skulle vara en stad som skulle ligga under FNs beskydd. Och så går då Jordanien in och tar över staden och kör ut alla judar som bor i östra Jerusalem, i gamla stan. Förstör synagogor, plundrar allting som har med judarna att göra. Och de får inte besöka västra muren efter det. Vem berättar att Jordanien, som ju faktiskt tog kontroll över det man idag kallar för Västbanken och Gaza efter det kriget. De här som flydde då, de kunde ju faktiskt på det området bildat en palestinsk stat. De hade 19 år på sig, hände absolut ingenting. Om detta sägs ingenting. Vem berättar att när Israel återtog Jerusalem 1967 så fördrevs inte muslimerna ifrån gamla stan eller ifrån sina heliga platser? De får man ju ha kontroll över. I Israel finns det över 400 moskéer som också får till och med få hjälp ifrån Israels stat för att byggas upp. Jag har hört flera gånger i debatten på senare tid att sexdagarskriget var ju en attack ifrån Israel mot arabvärlden. Och man säger att det var Israel som anföll. Men då talar man inte om alla de trupper som ifrån i maj fram till den 5 juni hade slutit upp runt Israels gränser. Jordanska armén, Libanons armé, Saudiarabiens armé, Irak, Iran vågar jag inte säga, Egypten. Och så hade man, Egypten hade sagt till, för det var ju FN-trupper emellan Israel och Egypten efter konflikten 56. Så säger man att inom 3 dagar så ska FN-trupperna vara borta från gränsen mellan Israel och Egypten. Och FN lämnade och gick därifrån. Dessutom så stänger Egypten det Tiranasundet för israelisk sjöfart. Och det räknas enligt militära så att säga, krigsregler som en krigshandling. Så när Israel anföll på morgonen den 5 juni så var kriget redan igång. Och det var ju så att Israel gick upp med sitt bombflyg och bombade alla flygplatser i nästan i hela Mellanöstern. Så när araberna skulle dra igång så hade de inget flygunderstöd. Vem berättar om det mötet som var i Khartoum hösten 1967 när Arabförbundet möttes? Då skickar Israel ett meddelande att vi kan tänka oss att lämna tillbaka i princip allt utom Jerusalem. Om vi får ett erkännande som stat så kan vi både förhandla och vill ha fred. Och då kommer det ett svar nästan ögonblickligen ifrån Arabförbundet. Nej till erkännandet, nej till förhandlingar, nej till fred. Här skulle en palestinsk stat kunna bildas. Men man sa nej. Vem säger någonting om det i debatten? Vem talar om det arabiska anfallskriget av Israel 1973 på självaste försoningsdagen, Yom Kippur, som ju Israel inledningsvis var nära på att förlora? Araberna kan förlora många krig. Israel kan bara förlora ett. Vem talar om att Israel faktiskt gav Gaza frihet. Tog ut alla bosättningar, allting, och lämnade Gaza för att de skulle kunna bygga upp något eget. Har sett en siffra på att när Israel lämnade Gaza 2005 så var det ett av de områden i världen som hade som var på mest framgång, så att säga. Hade ganska bra luft under vingarna. Det har ju blivit en total katastrof. Och egentligen är det inte terror mot Israel det värsta. Det är ju terror mot sin egen befolkning som ju är fruktansvärt. Som media, journalister och politiker och FN ger Israel skulden för. Man pratar om det här stora utomhusfängelset som Israel har skapat. Men man glömmer att det finns en dörr ut till deras arabiska bröder i Egypten. Men den dörren är ännu mer stängd än Israels gräns. Varför pratar ingen om detta? Jag tror att vi ska tala om detta. Vi ska tala om nutidshistoria, men vi ska också tala om det profetiska ordet. Och den framtid som är allas, våran gemensamma framtid. Och där behöver vi stödja det judiska folket. Men det som är viktigt i det, det är att vi inte blir någon hatorganisation. Det står ju att Gud älskar hela världen. Han älskar ju muslimerna, han älskar ju araberna, palestinierna. Och vi ska inte ens hata vår regering. Inte ens Margot Wallström. Vi kan kritisera henne. Men jag tror att vi ska försöka i kärlek be för dem. Herren leder ju kungars tankar som vattenflöden. Vi får vara med och be för Margot Wallström och regeringen. Men vi får inte övergå till hat. Det tror jag är viktigt. Ni vet, 1978 när Israel och Egypten ju faktiskt slöt fred. När jag gick på bibelskola 1984 i Stockholm så var Josef Östby pastor där. Och han hade mycket kontakter i Israel och en rabbin var på bibelskolan under några dagar. Och den här rabbinen, han hade varit Menachem Begins närmaste man. Alltså, Menachem Begin var ju Israels premiärminister vid den här tiden. Och då berättar den här rabbinen att den här dagen, en dag då, så ringer Sadat, alltså Egyptens ledare. Han ringer till Begin och säger att jag vill tala fred med er. Och Israel trodde ju att det var någon krigslist. Så de drog igång hela det militära maskineriet. Och så säger Sadat att han kommer redan med ett plan på eftermiddagen samma dag. Och då berättar rabbinen att han och Begin åker taxi till flygplatsen. Och där kommer Sadat. Begin är ute och hälsar på honom. Begin kommer tillbaka till taxin och sätter sig bredvid rabbinen. Och när taxin har börjat på rullat så vänder sig Begin till rabbinen och säger: han menar allvar. Men hur kan du veta det redan? Jo, han säger när han hälsar på mig att Gud har sagt till mig att jag ska mäkla fred med Israel. Men han sa inte Allah. Han sa Adonai. Han sa Israels Gud. Han hade aldrig sagt det om han inte hade upplevt det. Sadat mördades bara några år efter, men freden består. Adonai hade talat till honom. Jag tror Gud leder, ledare. Vi får vara med och be. Men vi ska aldrig tala med hat i munnen, som någon har sagt. Det finns mycket som är positivt i Israel som gör att man blir alldeles lycklig när man var där, när man är där. När vi åkte hem från Israel i höstas, när vi hade varit där i styrelsen och mött den messianska församlingen. Jag tror de sa 35 000 att de var ungefär idag. När jag var där första gången 77 så var man ungefär 100. Och nu är man alltså 35 000. Det är ett stort tidsteckning att de börjar se upp till honom som de har genomborrat. Och snart är tiden kommer för hans ankomst. När vi var nere i Israel nu så satt jag och pratade med, han var ungdomsledare från församlingen i Ashdod. Och när vi satt vid kaffebordet så frågade jag, hur kom det sig att du började tro på Jesus som Messias? Och då berättade han att hans farbror hade fått cancer. Och hans familj var inte ortodoxa, men de var troende judar. Firade sabbat och de stora helgerna och bad bönor och så. Och när då farbror blev sjuk så ringde de till rabbinen. Undrar om han kunde komma och be för deras farbror. Och rabbinen säger att han inte hade tid. Då berättar någon för dem att den messianska församlingen, de ber för sjuka. Vi hade väl inte riktigt koll på vad den messianska församlingen var för något, sa han. Men vi åkte till sjukhuset. De kom 3 stycken inom 10 minuter. Slöt upp och så vi åkte till sjukhuset, berättar han. Och bad för min farbror. Han blev inte helad då, men han blev helad senare. Men när vi kom ut på parkeringsplatsen utanför sjukhuset så ger de oss varsin hel bibel. Och då sa han så här att hade det inte varit för att de hade varit så snälla så hade jag aldrig tagit emot den där boken. För oss judar kan ju det nästan vara ett hakkors på Bibeln. Alltså det är ju det som hur vi tänker på mycket av det som har med kristna att göra. Så kom man hem och så kom man in på sitt rum och så låste han dörren. Och så slog jag upp och började läsa i Matteus, berättar han. Och så förstod jag ju ganska snart att han som skriver är ju jude. Och Jesus han skriver om, han är ju jude. Och jag började på känna att det var som en pusselbitar las på plats. Och han läste ut, jag tror han läste ut hela Matteus första kvällen. Och sen berättade han att det var shabbat kväll. Familjen samlades, jag tror inte hans pappa fanns kvar i livet för han nämnde ingenting om honom. Så när vi har firat shabbatmiddag så säger mamma, pojkar, han hade en bror också. Jag har läst boken. Och jag tror att Jesus är våran Messias, säger hon. Och då säger han, det tror jag också. Och så vart hela familjen, de blev med i församlingen där i Ashdod. Det judiska folket är på väg att upptäcka Jesus. Och jag ser att tiden går. Jag har förstått att den messianska församlingen, när de talar med sina judiska vänner om Jesus, så talar man om Josefs och hans bröder som en profetia på Jesus och det judiska folket. Båda två var sina fäders favoritsöner. Det står ju att Israel eller Jakob älskade Josef mer än de andra. Gud han säger att du är min älskade son vid dopet där. Båda två visste sin kallelse. De visste att de hade ett särskilt uppdrag. Men deras bröder trodde de inte. Jag går igenom det här jättesnabbt. Båda två hade en blodig mantel. Ni vet att Josef fick det, en blodig mantel i brunnen. Jesus hade en blodig mantel på korset. Båda hamnade i Egypten, fastän på olika sätt. Och båda två kom i tjänst. Och var till välsignelse under sin tjänstgöringsperiod. Men båda blir gripna, oskyldigt dömda. Och båda hamnar i fängelse. Och båda får två medfångar. Där den ena dödas, den andra upphöjs. Jesu, rövaren på korset, blev benådad på det viset att han fick vara med Jesus i paradiset. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och sen kommer, efter det här, så kommer båda två i tjänst. Och hamnar på maktpositioner. Jesus på Guds faders högra sida. Med alla de välsignelser han har. Och Josef, han blir Egyptens mäktigaste man vid sidan av farao. Och sitter på alla välsignelser som Egypten har. Och båda två, både det Josef hade satt på och det Jesus hade gjort, det var tack vare de två. Vet du, det var Josefs smartness som gjorde att all rikedom faktiskt fanns. Och det var genom Jesus gjorde på korset. Och så läser man för sina judiska vänner att en dag så kom bröderna i kris. Och gav sig iväg för att få hjälp. Och så möter man då Josef efter mycket om och men i den här historien. Och de vet inte vem han är. De känner honom inte. Och en dag så avslöjar han och säger: jag är Josef, er broder. Och så säger han: var inte bekymrad för det. Det här har ju blivit en välsignelse för många. Och då säger de, och så kan de läsa ifrån Zakaria 14. När han ska stiga ner på Oljeberget, Olivberget. När hela staten håller på att gå under. Och då kommer Jesus att säga de där orden som Josef sa: jag är Jesus, er broder. Jag tycker att det är en härlig berättelse. Jesus kommer tillbaka. Gud har inte övergett sitt folk på något vis. Och han har inte övergett församlingen heller. Och han har inte övergett dig och mig. Han har inte övergett dig och mig. Och det ska jag avsluta med att berätta en liten berättelse och läsa ett bibelord. Hade jag inte tänkt, men inspirationen kom. Jag har en god vän som hon bor ute i utanför Hånger. När hon var 20 år, eller i 20-årsåldern, var hon och jobbade på kibbutz i Israel. Och bredvid kibbutzen var ett högt berg. Och så tänker hon under hela tiden hon var på kibbutzen att det berget, de ska gå upp och be någon dag. Hon tänkte: Jesus gick upp på bergen och bad. Och det ska jag också göra. Så en dag så är hon ledig. Och så tänker hon: nu ska jag gå upp och be till Gud om min framtid när jag kommer hem till Sverige, vad jag ska göra med mitt liv och alltihop det här. Hon går upp och ber och har en fin stund. Sen helt plötsligt kommer det en man. Och han har något typ av pilbåge eller någonting med sig. Och det visar sig att han jagar småfåglar. Och de har han trätt på ett snöre eller ett rep som hänger efter sidan. Så hänger de här byterna efter sidan. Till början med var han trevlig. Men rätt som det är när hon vänder ryggen till så kastar han sig över henne. Och hon ropar då och försöker få honom att tro att det finns någon annan i närheten. Så hon ropar sin brors namn. Och hon sa att jag var väldigt, väldigt illa ute när jag lyckades ta mig loss och springer ner till kibbutzen. Jag borde ju ha ringt efter polisen eller sagt till mig, men jag var så arg, sa hon. Jag var så arg på Gud. Så hon sa, jag sprang in på mitt rum och skrek till Gud. Vad är du för Gud? När jag kommer in för dig och ber om min framtid så skickar du en man som håller på att ta livet av mig. Och jag sa att jag skakade och jag grät. Då knackade på dörren. Och in kommer husmor eller hon som hade hand om volontärerna. Hon har ett vykort. Det här är till dig, säger hon. Och då är det ett kort från Sverige. Från hennes bror. Som hon hade ropat på. Uppe på berget. Och när hon vänder på det så står det bara en kort hälsning och så hans namn. Och så står det ett bibelord. Och där står det, och när hon slog upp det i Bibeln, för det stod bara psalm 91, verserna 1-3. Den som bor i den högstes skydd och vilar i den väldige skugga, han säger, Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han räddar dig från fågelfångarens snaror och från den förhärjande pesten. Då sa hon, då börjar jag på gråta och tacka Gud. Han visste allt redan innan det skedde. Han hade fullständig kontroll och det var en sån timing. Hon läste det där, han räddade mig från fågelfångarens snaror gång på gång. När hon några år senare fick cancerbesked så berättade hon, då var jag helt lugn. Jag tänkte, han känner mig utan och innan. Han vet allt. Jag behöver inte vara rädd. Du och jag behöver inte vara rädda. Vi har en Gud som aldrig överger sitt folk, sina tjänare. Var så säkra. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du älskar alla människor. Tack att du kom för en hel värld samtidigt som du kom för varje enskild person. Varenda liten människa här. Tackar dig, Herre Jesus, att vi får tro att våra församlingar får välsignade av dig. Tack att du får be och tacka för Israel att du inte har övergett dem. Och nu ber vi också för vår regering, för vårt land. Vi ber för alla politiker, alla de som har ledande befattningar, att du ska hjälpa dem. Hjälp Löfven. Hjälp Margot Wallström. Hjälp hela regeringen och alla politiker, var de än heter och vilket parti de är i. Hjälp oss. Ta hand om oss. Tacka dig för det. I Jesu namn. Amen.
Men då tänkte jag bara till avslutning också läsa välsignelsen som Herren ger till Mose, som ska ge den vidare till Aaron att och välsigna Israels folk med. Och vi kan ju läsa den över Israel, och så får vi samtidigt känna hur den tillhör oss idag också i tron på Kristus. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då tackar jag alla för att ni kommer ikväll. Och vi kommer ha en utgångskollekt här. Bengt nämnde lite om det i början att det blir ju en insamling till Israels vänner och lokalgruppen här då i fortsättningen. Så det finns möjlighet att swisha också, och då får ni gärna bara märka med Brixta. Annars så finns det som sagt möjlighet att ge även där. Och ute på köktorget så finns det också ett bokbord som ni gärna får besöka med lite olika saker man kan köpa med sig hem. Och så tar vi ju möjligheten också och kanske ta ett fotografi med skylten för de som vill. Så önskar jag er en välsignad vecka och fortsättning av den här kvällen. Tack.